Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Daniel Sonesson är ny partiledare för Medborgerlig Samling. Vi talar om islamism, Eurovision och Alexander Bard. Men först ett stort tack till dig som är Patreon. Du får avsnitten 2 dagar före alla andra och slipper därtill de irriterande reklampauserna. Jag vill även rikta ett stort tack till dig som inte är Patreon men bidrar med det du kan, när du kan, via PayPal, med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Min bok Det här är en svensk tiger finns fortfarande till salu på hemsidan aronflam.com under fliken shop. Den handlar om Socialdemokraternas antisemitism och allians med judehatande islamister under 100 år. Kan vara värd att läsa i dessa tider. Annars finns den även som ljudbok både på min hemsida och på välrenommerade ljudboksappar. Älskade Public Service, som jag skrev tillsammans med Jens Ganman, är för tillfället slutsåld som pappersbok. E-boken kan du ladda ner från min hemsida. När du köper kommer du i alla fall till en sida där du kan ladda ner e-boken. Det är så det funkar. Och vill du stötta projektet med att göra Älskade Public Service till en ljudbok, går det bra att swisha 0768-943737 och skriv Älskade Public Service i meddelandet. 0768-943737. Daniel Sonesson är ny partiledare för Medborgerlig Samling. Till vardags är Daniel verkställande direktör för det börsnoterade fintechbolaget Quickbits, men han hoppas kunna ta med, alltså Medborgerlig Samling, in i EU-parlamentet i kommande valet och riksdagen 2026. När jag intervjuar honom har Med just släppt ett nytt anti-islamistiskt program. Det blir ett samtal om islamism och de etablerade borgerliga partiernas svek. Samt en hel del om Alexander Bard. Med de orden presenterar jag Daniel Sonesson. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Daniel Sonesson.
Tack så jättemycket, Aron. Kul att vara här.
Så för de lyssnare som inte känner till dig sedan tidigare, vilket jag antar är typ samtliga, vem är du?
Ja, jag är alltså partiledare för Medborgerlig Samling. Jag blev vald att få det fantastiska ansvaret i september förra året. Så att jag har ju hunnit göra det här bara några månader nu. Det är med stor respekt och ödmjukhet som jag tar mig an det uppdraget. Och sen så är jag ju också en technörd och en ledare i näringslivet sedan många år tillbaka. Jag är just nu vd på ett börsbolag som heter Quickbit som jobbar med kryptobetalningar, en betalningslösning. Och vi växer just nu internationellt. Och vi säger ju i Medborgerlig Samling att vi är inte yrkespolitiker. Vi är människor med yrken som sysslar med politik. För vi tycker det är viktigt. Det är en viktig distinktion. Och jag fann själv Medborgerlig Samling som parti för några år sedan och kände att det här är ju den gärningen som man vill ge tillbaka till svenska folket är precis det jag står bakom. Jag har varit moderat en gång i tiden. Jag tyckte de gick bort sig. Jag tyckte de tappade sina värderingar. Och Medborgerlig Samling visade mig att den här borgerligheten, om man uttrycker det med det ordet, med den termen, alltså den liberalkonservatismen i sin grundaspekt finns kvar. Det fann jag i det partiet. Och jag kände att jag ville vara med och göra det jag kan för att Medborgerlig Samling ska bli en framgång.
Ja, och nu är det EU-val snart.
Mm.
Så vad är de frågor ni går till val på?
Vi går till val på att EU har ju gått från att vara, alltså det har gått från att vara om frihandel, att vara någonting fint egentligen, samarbete och frihandel, till att vara en total massiv överbyråkratisk, överstatlig union som vill bli allt mer federativ, ta allt mer makt ifrån Sverige till sig själv. Det är en omfördelningspolitik som dessutom har blivit rent socialistisk. Det är väldigt allvarligt. Det är allvarligt när man inte får igenom vänsterpolitik i Sverige. Då försöker man istället utnyttja Europa och Europaparlamentet för att putta igenom de förslagen där istället. Det håller ju inte. Dessutom så ser vi ju att de forna borgerliga partierna röstar ju för det ena galna förslaget efter det andra. EUs gröna giv, Fit for 55, coronafonder. De gör ingenting åt växande islamism nere i Europa och pratar knappt om det här överhuvudtaget alls. Det är väldigt allvarligt. Och det är klart att vi som är och alltså värnar individens frihet, som vill att individen ska ha så stor påverkansmöjlighet som möjligt på sina egna liv. Vi har ju som ren ideologisk grund en vilja att EU kan ju inte växa sig allt starkare över våra liv, utan vi måste ta tillbaka det till Sverige, men i slutändan till individen. Det är ju det vi vill lyckas med. Det är det vi vill åstadkomma. Det går vi till val på.
Så mindre överstatlighet, både i EU och i Sverige?
Ja, jättebra summerat. Tack, precis så.
Okej. För nu har ni släppt det här nu?
Ja.
Okej, så för här är då antiislamistiskt program för Medborgerlig Samling. Mm. Antaget av partistyrelsen 2024. 14 sidor långt.
Ja.
Ja, jag antar att rubriken är avslöjande.
Ja,
ja.
Ja, det hoppas jag att den är.
Ja, bra.
Det ska den vara.
Så då handlar den alltså exakt om vad rubriken säger att det handlar om.
Programmet handlar ju om hur vi vill se islamism som ett allvarligt hot. Det som Säpo gick ut och sa redan 2018, det här är ett hot mot svensk demokrati.
Mm.
Och det måste vi ju göra det vi kan för att motverka. Och vi ser inte...
Vad har de andra partierna för program om det här då?
De har inga partier kring det här. De har inga, alltså inga,
SD måste väl ha?
SD har inte ett antiislamistiskt politiskt program. Men de pratar ju mycket om antiislamistiska förslag. Mm. De pratar ju om hur det här är allvarligt och måste göra någonting åt det. Men jag skulle säga att vi är det första partiet, skulle jag säga, som har ett program mot antiislamism som vi har paketerat.
Och vilka har tagit fram det här programmet?
Det är ju, ja, det är en arbetsgrupp i Medborgerlig Samling som har jobbat med det här politiska.
Men vad har de för kvalifikationer för att ta fram ett antiislamistiskt program, tänker jag?
Det är ju personer som har lång erfarenhet inom säkerhetsfrågor och som också har kompetens inom och erfarenhet inom att jobba med frågor som berör området i stort egentligen. Så skulle jag säga. Och sen så är det ju, sen har ju vi haft migrationspolitiska förslag som ligger i linje med det som är det programmet under lång tid. Så vi har ju fått mycket input och tankar från människor med stark kompetens i området till oss under många, många år. Som har kommenterat på förslag som partiet har. Så faktiskt är det så här att det här programmet som du håller i handen där. Det innehåller till stor del, det är en samling av mycket politik som Medborgerlig Samling haft under lång tid. Inom området. Som vi nu paketerar ihop som ett antisemitiskt program.
Jag förstår. Så då ska vi gå igenom några av de punkterna, tänkte jag.
Mm.
De flesta av mina lyssnare är bekanta med vad islamism är sedan tidigare.
Mm.
Och att det är ett växande hot. Så jag tror inte vi behöver gå igenom det så mycket. Är det med på det? Så då har vi här. Först är det ju någonting jag själv älskar att läsa. Och det är stoppa finansieringen. Så vilken finansiering är det som ska stoppas? Vart?
Ja, men det är ju all finansiering egentligen till verksamhet som kan kopplas till islamism måste ju stoppas. Det har kommit fram i flera olika hänseenden. De har ju grävt sig allt djupare in i förvaltningarna. Det är bidrag till islamistiska förgreningar, organisationer och så vidare. Det går inte, det är inte hållbart. Det funkar inte. Vi kan inte se till att skattemedel finansierar organisationer som har antidemokratiska intressen. Så det vill ju vi stoppa på alla sätt som det går. Så är det.
Här står det i alla fall, slopa alla offentliga bidrag till religiösa samfund och etnokulturella föreningar.
Mm.
det är väldigt många, jag menar, religiösa samfund innefattar även kristna religiösa samfund.
Mm.
Judiska, hinduiska, jainistiska, buddhistiska och så vidare.
Mm.
Men alla, ni drar bara...
Men så här, det är så här, vi har ju som politik, grunden för medborgerlig samling, att vi tycker inte att det ska finansieras med skattemedel.
Nej.
Såklart, det går ju tillbaka till också en ideologisk kontext i hur medborgerlig samling ställer sig till det. Och då när vi sammanfattar det i det här programmet så menar ju vi att det blir ju av naturlig anledning då ett jätteproblem. Om man dessutom har en våldsbejakande agenda eller du bidrar till antisemitism och så vidare då, och antidemokratiska intressen, att det finns en bidragsfinansiering i det. Och då nämner vi ju det där som att vi vill ju som parti att det ska bort. Det är ju därför det står på det sättet. Då.
Ja, och sen har vi då utländsk finansiering.
Mm,
det vill ni också stoppa.
Ja, det där är ju någonting som vi upplever som väldigt allvarligt. Jag personligen upplever det jätteallvarligt. Att det är så att om det är så att du har intressen som inte är förenliga med svenska demokratiska intressen. Och så finns det stora mäktiga organisationer med mycket pengar som då ser till att finansiera tillväxten av de organisationernas åsiktsbildning här inne i Sverige. Det är ju givetvis jätteallvarligt. Och det måste vi ju komma åt på något sätt. Det kan vi ju inte tillåta.
Alltså jag har inget att invända. Jag undrar bara varför ingen annat parti redan har gjort ett sånt här program faktiskt.
Mm.
Och det är väl för att de vill ha kvar stora delar av välfärdsstaten.
Mm.
Och då blir det ju väldigt problematiskt. Därför ja. Då säger man, vi gör oss bara av med bidragen till de muslimska förbunden.
Ja.
Ja. Och då blir det ju plötsligt ja, det blir särbehandling det. Helt plötsligt. Mm. Ja, så. Mm. Ni skriver ju lite om de etablerade partiernas historiska svek.
Mm.
Och sen så kommer ni till punkten avsluta alla samarbeten med muslimska brödraskapet.
Ja, det har ju framkommit. Jag tror, lite som du sa innan också här.
Jag har ju haft Samuel Djupsson i den här podden. Ja. Jag har haft flera andra, Magnus Norell. Och...
Ja. De är ju briljanta. Samuel var ju på våran valupptakt faktiskt i Stockholm här och pratade lite om ja, men delvis muslimska brödraskapet faktiskt. Och så. Och det, man kan ju lyssna på honom hur länge som helst.
Ja.
Otroligt kunnig. Bland de mest insatta personerna jag träffat på alla sätt. Och det råder ju liksom inga som helst tvivel om att de har starka kopplingar till andra organisationer internationellt och finansierar olika delrörelser här i Sverige som har väldigt allvarliga problematiska intressen.
Mm.
Och ja, så det är väl klart att vi då menar på att det är en naturlig del i ett sånt här program att, som vi säger att det här måste vi ju erkänna. Vi måste erkänna det som ett problem. Och när det väl erkänns som ett problem då måste vi också givetvis stoppa dess tillväxt. Och det handlar ju också om finansiering.
Och här kan man se att ni har bakat ihop tidigare förslag till det här programmet. För sen kommer utökat krav på medborgarskap.
Ja, men mycket riktigt. Och det har vi ju gjort då. Så det är ju en sammansättning av politik som medborgerlig samling stått för historiskt. Som har paketerats på ett sätt för att visa hur vi ser att vi sammanhållet tror att våran politik kan bekämpa radikal, alltså islamism. Våldsbejakande islamism.
Så det här är vad ni kräver i alla fall för att man ska bli svensk medborgare. Goda dokumenterade skriftliga och muntliga kunskaper i det svenska språket. Godkänt resultat i ett medborgarskapstest. Boende i landet i minst 10 år med permanent uppehållstillstånd. Vara i egen försörjning sedan minst 5 år tillbaka. Strafffri sedan 10 år för brott där fängelse finns i straffskalan. Aldrig har begått grova brott eller har varit säkerhetsrisk. Och kunna styrka sin identitet från ursprungslandet på ett tillförlitligt sätt. Det låter ju som rätt rimliga krav.
Mm, jag tycker också det.
Och hur står de sig mot andra partiers krav?
Ja, det är ju... om jag får vara lov att uttrycka hur man ser att de agerar i praktiken så tycker jag de står sig mycket tydligare än deras krav. Jag skulle säga att Sverigedemokraterna är ganska tydliga också i alla fall i sin retorik i hur de anser att det måste se ut. Det tycker jag. Och i sista partiledardebatten som var nu för några dagar sedan så hade ju Jimmy Åkesson en liten tanke där kring hur det egentligen ser ut mellan i kriget mellan Israel och Hamas. När man försökte få det. Jag tyckte det var intressant det han sa. Så liksom han är väldigt tydlig tycker jag hur man ska se på detta. Nu hänger det ihop i synen på den konflikten, men det hänger ju också ihop med vad man ser att det är för tendenser som växer och sig starka här i Sverige. Och i förlängningen också så pratade ju också Jimmy Åkesson om vilka ska få uppehålla sig på svensk mark. Alltså vilka är det som man anser bör vara här i Sverige? Och det här med krav på medborgarskap menar ju vi då att vi tycker inte det är orimligt att man ska ha den typen av krav. Och vi känner egentligen att tiden är, det är långt gånget det här egentligen. Det här borde vi ha pratat om för länge, länge sedan. Mm. Vi har ju bara befunnit oss i en enorm beröringsskräck och åsiktskorridor. Man kan prata om de här sakerna på ett bra sätt. Vi känner att det är rimligt att säga att ska man vara i Sverige och ska ha ett svenskt medborgarskap i synnerhet, så behöver man ju skriva under på vissa saker i Sverige. Du behöver någonstans älska den svenska demokratin och det svenska fria samhället. Man behöver ju älska det. Alla relationer bygger ju på ömsesidig kärlek. Och det går inte att bli älskad fullt ut om du inte älskar tillbaka. Alla relationer handlar om ömsesidig kärlek. Annars så är det en medberoende relation. Det är inte bra. Det måste vi göra upp med.
Ja, och det gäller väl svenska folk. De etniska svenskarna är lika hög utsträckning som invandrarna, eftersom bidragssamhället drabbar oss alla.
Jag håller verkligen med. Jag håller absolut med. Jag tror ju att det finns, eller som jag ser det, så finns det ju en bild av att vänsternormativa värderingar är de goda värderingarna.
Mm.
Och på grund av det så har det varit lätt för vissa att falla i den problem, alltså orienterade bilden som de beskriver. Att man ifrågasätter inte den, utan du accepterar den. Du tar den till dig och följer den och förstår inte ens vilka människor det drabbar, utan du bara står för det och tycker att det är bra. Och det, jag skulle säga att de i Sverige som är marinerade i de här vänsternormativa värderingarna och är vana att tänka att det här är så himla rätt, de förstår inte ens att de stödjer vissa krafter som motverkar det samhället de själva en gång stod upp för.
Jag kan skriva under på det. Jag hade ett samtal med en vän tidigare i morse faktiskt om just det där. Att det är fantastiskt att jag har kunnat, han har tagit del av allt jag gjort i 10-15 år nu. Och han har tyckt att jag har haft fel varenda steg och jag har fått rätt i princip 100% rätt.
Kan han erkänna det idag?
Nej. Eller det är konstigare än så, Daniel. Det är så här att han kan erkänna varje enskilt tillfälle att jag haft rätt, men sammantaget nej.
Mm.
Så det sitter liksom i ryggmärgen på ett sätt som jag tror aldrig kommer gå ur.
Det är så jäkla sorgligt, för att i slutet så tänker man så här att man mognar med insikter. Det är som min djupa tro på människan är att vi växer med insikter och erfarenheter. Och det känns som att vissa erfarenheter och insikter passar inte in i din förutfattade lins av saker som i hur verkligheten behöver vara för att du inte ska ha snubblat ut i konstiga värderingar, har någon förklarat för dig.
Mm.
Och då bör du direkt tro att det är desinformation eller att det är någon form av agenda. Väldigt märkligt. Och då är det som att den här grundläggande metodologin som man läste i första året på universitetet, den är som totalt bortspolad. Finns inte ens på något sätt. Skrämmande och sorgligt.
Ja, men alltså, ja, jag tror det har ju mycket att göra också med att om de började se det som det var, då skulle de vara tvungna att konfrontera vänner, familjemedlemmar som kanske går runt med dagens svastika på sig, det vill säga en palestinasjal eller vad det kan vara.
Verkligen.
Och då blir det jobbigt socialt.
Ja, alltså igår var ju det här första semifinalen på Eurovision. Då ju, som är det här stökiga evenemanget som pågår nu. Det är stökigare än någonsin, skulle jag säga. I och med att människor försöker säga att Israel inte har rätt att ställa upp i den här musiktävlingen. Helt bizarrt, tycker jag. Det är verkligen skämmigt på så många nivåer. Och sen så ställer sig Erik Saade upp där och tar på sig en palestinasjal på framträdandet där. Trots att han är tillsagd att det här är inte politiskt och du kan inte göra det. Du måste följa de regler som gäller. Ingen har sagt någonting. Ingen har reagerat. Det är inte ens tal om reprimand eller på något sätt. Utan det har bara totalt passerat. Helt sjukt. Helt löjligt. Patetiskt. Man fattar inte vad det är som händer, ärligt talat.
Men de måste ju veta att när de väljer... Erik sa det är ju halvpalestinier.
Ja.
Hans pappa är palestinier, om jag förstått saken rätt. Och han ska då ha fått den här sjalen av sin far.
Ja.
Och Erik Rosén till exempel i Aftonbladet, han försvarar ju den här sjalen som att säga, men det är ingen som vet om han hade den som ett politiskt statement eller bara som ett minne av sin far. Fast Erik Rosén självklart vet att
det är så löjligt.
Att Saade hade det här som ett politiskt statement. Han har ju skrivit under en lista innan. Han har ju uttalat sig i sina egna sociala medier innan. alltså Erik Rosén försöker blanda bort korten på ett sätt som är så, det, alltså det är verkligen,
men det är löjligt.
Ja, det är löjligt. Det är patetiskt.
Ja, det är patetiskt. Det är, alltså hur kan man ens försöka med ett sånt patetiskt kort? Alltså någonstans så vet ju alla, ja, när han har sagt det här och han gör det så rätt ut, så det är en aktion, det är en aktiv, ja, handling.
Jo, precis. Men ja, det är också så att Adelsson på SVT, hon, ja, vet ju om att det här kommer att ske. Ja. De har så valt klart honom, de, ja, vet om att det här kommer att ske. Klart. De låter det passera. Ja. Och det är ju jag som finansierar det med mina, ja, skattepengar.
Så är det. Ja. Vi finansierar det. Men det här
och
är
jag vill
ju
inte förta ditt förtryck som vit man. För nej, jag menar, nej, jag vet att ni, tack, vita män, ni, tack, har haft, ni har, ja, haft några riktigt jobbiga det decennier.
Så är det. Så är det. Tack och, för att du säger,
ja,
det.
Jag vet det. Jag vet att ni fått känna på hur det känns att vara judar, ja, de senaste, ja, decennierna.
Absolut. Ja. Absolut har jag gjort det.
Men jag kan säga att det känns sekundär lite extra kymigt som varandes då både vit man och jude att behöva betala för det där uppträdandet.
Fruktansvärt. Ja. Fruktansvärt illa. Ja, men jag tycker bara det är så sorgligt. Det är helt, någonstans så känner jag att det där är ju, och det är hårda ord, men det känns som att det delvis är deras demonstration.
Ja, men,
de vill ju att det,
ja,
där ska, det hända. Det där är deras narrativ. Det där är vad de vill. Det där är hur det funkar. Jag och Medborgerlig Samling som parti, liksom, även jag personligen innan jag gick med Medborgerlig Samling, har ju varit väldigt kritisk till public service länge. Jag har liksom inte förstått hur man kan tillåta det pågå. Det är som en, det är charader liksom. Och så, ja, kallar man det yttrandefrihet och public service. Det finns ingen public service i det. Jag tycker att det är någon form av väl utvalda gruppers propagandaservice det handlar om. Det handlar ju om att ge ett narrativ och en röst till vissa personer och en viss historiebeskrivning som passar den gruppen av personer som vill att alltså, samhället ska fortsätta bada i den uppfattningen som de vill. Väldigt lämpligt. Och då blir det ju sådär, jaha, hoppar du på, som Erik sa, det första han sa också, om du anklagar mig så är du rasist, sa han. Helt otroligt. Vi har ju inte kommit förbi det än, det är 2024.
Ja, men han har ju, det är väl därför SVT valde honom också, för att, ja, han är, man blir ju oangripbar. Det är, ja, ju mer förståeligt att någon med palestinskt ursprung gör sådär, ja, än om,
absolut,
till exempel Louise Hofsten, ja, hade gjort det.
Ja, så är det, ja, absolut.
Men jag vet inte varför jag ens tog henne som exempel. Jag vet, nej, inte om hon hade skrivit, nej, på den där listan. Jag, nej, kommer inte ihåg.
Inte jag heller. Jag är också osäker. Men jag menar, även om, och menar all respekt att han har palestinskt ursprung och sådär. Och att han har rätt att ha sin uppfattning. Det är självklart. Han har ju rätt att ha precis vilka uppfattningar han vill.
Ja.
Som alla människor. Det är ju det som är grunden, ja, i ett fritt samhälle. Jag vill att han ska ha de uppfattningar han vill. Det, hur mycket än avskyr dem. Det är ju det som är det fina.
Jag vill inte förbjuda honom att uppträda med palestinasjal. Jag vill slippa betala för det.
Helt rätt. Underbart sagt. Det är ju precis det som är grejen. Och är det nu så att vi har ett jättestort finansierat arrangemang där alla länder ska vara, liksom, delta, och är det så att vi finansierar, då har vi ju rätt att kräva att låt nu då också alla delta på samma premisser.
Ja.
Så det är ju, det är ändå där det börjar.
Men nu har vi kommit ifrån ämnet. För det vi skulle prata, ja, om var, stämmer, islamism. Ja, i och för sig, det kanske är angränsande då.
Ja, det, ja, ja.
Men ni vill kriminalisera upprätthållandet av parallella rättssystem.
Mm.
Är det inte förbjudet idag?
Nej, det ska jag inte säga. Eller det handlar också om, det här är faktiskt en intressant fråga. För att vi har diskuterat det mycket. Och om du tittar på, svenska lagar och så är det så att vi har egentligen lagstiftning för flera saker i Sverige som inte egentligen används. Så vi har ett problem i Sverige också att du använder inte de lagar som faktiskt finns. Det är ett problem. Så det är faktiskt en jättebra fråga. För det är ju som så här att, som jag ser det, så är inte alltid lösningen i lagstiftning. Utan det handlar ju om att hur ser vi till och incentiviserar vi att använda den lagstiftningen vi faktiskt har. Det som jag tror kan vara bra i de här lägena är ju att man explicit förtydligar vissa saker så att det inte går att tolka bort utrymmet för att särskilt beteende eller så är förbjudet, helt enkelt.
Hmm. Ja, jag gillade i alla fall det här med att ni vill ta bort hets mot folkgrupp.
Mm.
Den är jag helt med på. Jag tycker också att den är lite löjlig numera.
Mm.
Av den enkla anledningen att olaga hot är redan ett brott.
Mm. Mm. Mm.
Och det här används ju bara till vissa gruppers förtjänst.
Mm.
Så kan man säga.
Mm.
Hets mot folkgrupp.
Mm.
Den judiska gruppen bland annat har ju åtnjutit det här skyddet.
Mm.
Men ja, då kanske vi måste få en annan typ av domare som vågar liksom skriva egna domar i större utsträckning.
Mm. Absolut.
Och då ska vi ändra hela rättstraditionen i så fall.
Ja, alltså jag tycker vi har ett ganska stort problem med svensk rättsväsende. Även om jag kan ha viss respekt för vår historia, var vi kommer ifrån. Att vi har ett rehabiliteringsfokus i svensk rättsväsende i grunden. För det är ändå det som råder i grundtolkningen. Så ser jag det som att det skrevs ju i, och utgångspunkten då badade i en annan tid. Vi har liksom inte sett den grova kriminaliteten i Sverige någonsin innan. Än vad vi haft de sista, framförallt 10-12 åren skulle jag väl ändå säga. Mycket mer organiserat tillväxten i sin omsättning, storlek och så vidare. Så jag ser att rättsväsendet behöver ju börja fokusera mycket mer på hur vi säkrar svenska medborgare. Alltså personer som är i Sverige som är inte kriminella från kriminella element. Och framförallt också säkra deras barn så att de inte nästlas in i kriminella miljöer. Det är ju liksom en del av ett samhällskontrakt som inte får börja misstros. Det är ju allvarligt om det skulle göra det. Så att jag tror att vi i grundaspekt så har vi ett arbete att göra där. Och titta på om man måste ha en annan ingångsvinkel överlag. Och det skulle också sätta en ny lins på rättsväsen och sådär. Men det är en mycket djupare fråga och ett djupare, svårare arbete. Men jag ser ju att rehabiliteringsfokuset har ju inte... Och jag tror inte att det kan vara det mest hållbara systemet. Och,
du menar att vi ska börja se det som straff istället?
Ja, jag tror det. Helt ärligt talat, vi måste göra det mer.
Jo, får du säga det om du nu är en vanlig medborgare som sysslar med politik och inte en politiker.
Ja, så är det. Ja, men så är det. Alltså det är klart, kriminella ska ju bestraffas. Det måste ju ändå vara grunden, tycker jag. Framförallt när vi ser den stora, allvarliga utveckling som vi ser. Det är liksom inget konstigt. Vi kan inte sitta och vara för oroliga. Vi måste ta bort kriminella män från gatan. Så enkelt är det.
Ja, jag skulle inte ha gjort mitt jobb om jag inte frågade, vad hände med Bard? För nu frågade jag Kai Rämen när han var här senast.
Ja, ja.
Och han sa att det inte var hans ansvar för han är inte partiledare. Nu har jag partiledaren här.
Just det, precis stämmer.
Och då tänker jag att jag vänder mig till dig som är ytterst ansvarig. Vad hände med Bard?
Ja, det var tråkigt tycker jag att Bard lämnade Medborgerlig Samling. Jag tycker jättemycket om Bard. Tycker han är väldigt begåvad. Och det som är häftigt med honom är ju att han har ju gjort mycket för Medborgerlig Samling.
Mm.
Så väldigt mycket utav hans tankar, hans filosofiska arv och styrka egentligen, ligger ju till grund för mycket som har utvecklat vår politik.
Mm.
Och det är ju häftigt. Och
så sen, varför göra sig av med sin husfilosof som dessutom är ert mest kända namn?
Ja, alltså det var inte vår ambition att göra oss av med Alexander Bard. Utan Alexander Bard lämnade ju Medborgerlig Samling.
Ja.
Han lämnade partiet för att vi bad honom att se över en tweet som han hade gjort.
Och varför bad ni honom att göra det?
Det var ett samlat beslut som vi tog fram till att vi tyckte att Alexander Bard skulle göra. Så vi hörde av oss till honom och kommenterade den här tweeten och sa, Alexander, hur ser du på det här?
Jo, men varför? Ni ska ju stå för yttrandefrihet.
Absolut, och det gör vi också. Så vi kommenterade den och tyckte liksom att det här är ju en tweet som vi känner kan landa väldigt fel och det kan bli dåligt för den här personen. Och givet också information...
Men du, nu är väldigt vag. Vad var det som hände? Vad var det för tweet?
Det var ju en tweet som Alexander Bard skrev där han kallade den här kvinnan för dum, fet, ful ko.
Mm, vilken kvinna var det?
Det var ju Anna Gullberg.
Ah.
På den här tidningen Expressen då.
Ja.
Ja. Och den här... och då fick vi en del information om att det här inte hade blivit bra. Och då hörde vi av oss till
på
Alexander.
På vilket sätt? Vad hade han fel?
Nej, men alltså jag ska inte säga att Alexander Bard har fel eller inte. Jag tänker inte lägga med det att Alexander Bard har fel. Utan den här, vi fick ju alltså en varning till oss i styrelsen.
Mm.
Och vi tittade på det. Och vi tänkte att det här behöver vi höra av oss till Alexander om. Och det gjorde vi.
Men varför? Det är det jag inte förstår.
Ja, alltså anledningen är väl mångbottnad egentligen där. Så det är flera saker det handlar om. Dels så fick vi information om att det inte hade landat helt bra. Dels
hur kan något sådant landa bra? Han kallar henne en fet, ful kossa.
Ja,
det är väldigt, väldigt svårt att uppfatta det som en komplimang.
Det stämmer.
Ja.
Det stämmer. Men det är ju så här att alltså vi, om man tittar på det här rent allmänt så vi, om vissa reagerar på sägelser och sådär. Och så har vi ett ansvar som styrelse. Det finns ju en djupare...
Men menar du att medlemmar hos er reagerade? Ja, eller menar du att Anna Gullberg reagerade?
Ja, men personer reagerade.
Ja, men det är väl rätt avgörande vilka personer då?
Ja, men jag vill inte lämna ut några särskilda individer. Jag tycker inte att det skulle inte vara etiskt försvarbart av mig att göra det. Det är inte rimligt. Men däremot så var det flera personer som reagerade.
Mm-hmm.
Och inte bara medlemmar, men också medlemmar. Och då hamnar man ju som en styrelse där i en större kontext. Och så får du titta på det här. Och så ställer man sig frågan och säger, okej, vad händer om det är som så att vi har en kultur där flera av våra företrädare gör det här. Spelar det någon roll? Det kanske inte spelar någon roll alls. Det kanske spelar mycket roll eller ingen roll alls. Och så där. I slutändan så tänker jag så här. Om man tittar på beröringsskräckspolitiker. Så det första de gör är att de kliver och hivar av och sparkar och skriker och tar beslut och sådär. Det gjorde inte vi. Utan vi hörde av oss till Alexander Bard. Och så sa vi, hörde du Alexander, hur kände du att det här gick? Och så pratade vi med honom och så bad vi honom att justera den eller se om man kunde göra någonting åt det. Och då valde Alexander att lämna partiet. Och jag har helt ärligt talat, även om jag tycker det är väldigt tråkigt, för att som jag sa innan, jag tycker Alexander är jättebra och han har gjort skitmycket bra för partiet. Men jag har också respekt för hans beslut. Jag har ingen åsikt om att det var fel av Alexander Bard att lämna partiet heller. Jag tycker det var jäkligt tråkigt att han gjorde det. Jag tycker väldigt mycket om Alexander. Men han valde att lämna partiet och okej.
Okay. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alltså jag har en viss förståelse för om vissa av era medlemmar tyckte det var jobbigt. Jag har en viss förståelse. Men tänk om det var då de här personerna var era fiender, meningsmotståndare. Varför ska man bry sig om deras känslor?
Men det spelar absolut ingen roll.
Nej, så då var det alltså medlemmar i partiet?
Det behöver det inte vara. För det finns ganska många människor som inte är medlemmar i Medborgerlig Samling som inte är meningsmotståndare eller fiender till partiet. Det finns många människor som vill oss väl och sådär. Men jag tänker så här, det svåra i en styrelse, och det är ju så här att en styrelse måste ju ta beslut kring vad vi tror är bra för en långsiktig utveckling för Medborgerlig Samling.
Mm.
Och jag tror att det är jättebra att Alexander Bard, som har bidragit väldigt mycket till partiet, och jag har en enorm tacksamhet för det. Jag hade ju hoppats på att Alexander skulle vilja vara kvar i partiet. För att jag såg att han gav oss väldigt mycket. Och helt ärligt, jag gillar Alexander väldigt mycket. Men vi hörde av oss till Alexander för att vi förstod att det här är en situation där vi behöver göra det. Vi behöver det. Vi drog den slutsatsen tillsammans för att vi fick information om att det inte uppfattades helt bra av samtliga. Och sen så kommer de här självklara frågorna som är lite jobbiga också. Och jag vet att vissa har kommenterat på det här. Men det är så här, vad gör vi om alla företrädare gör likadant? Hur ska vi se på det?
Ja.
Hur ska vi ställa oss vi för lika behandling? Ska vi säga till alla eller bara en? Eller ska vi liksom behandla människor olika? Och sådär. Och då har det kommit så här frågor och kommentarer så här. Men ni visste ju hur Alexander Bard var tidigare.
Mm.
Så är det verkligen rimligt liksom att då i efterhand reagera?
Ja.
Sådär. Och jag köper...
Jag menar, hela hans Twitterflöde är att landa inte så bra.
Nej, nej. Ja, men så är det. Men jag fattar det. Och jag förstår verkligen den synpunkten och kommentaren. Jag fattar det. Och jag kan säga så här igen. Alltså att jag hade önskat att jag kunde sätta mig ner med Alexander vid det tillfället när det skedde där. Och prata med honom och snacka läget med honom. Och så vidare. Nu blev det så att vi var ju inte beredda på att Alexander skulle lämna partiet.
Alltså så uppenbart. Alltså att han skulle lämna partiet. Ja. Om man känner Alexander Bard. Ja. Så uppenbart.
Ja. 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 Fair enough.
Ja.
Nej, men jag menar, återigen så här. Och för mig är det väldigt enkelt.
Därför han gick ju med för yttrandefriheten.
Ja. Okej, jag förstår. Nej, men så här. Jag tycker jättemycket om Alexander. Alexander är jättebra. Och han valde att lämna partiet för att han tappade förtroende för partiet. Eller det är väl det minsta. Jag tror att han egentligen har uttryckt det själv starkare ordalag. Liksom så där.
Som han brukar.
Ja, precis. Och all respekt till det. Och faktum är, min kärlek till Alexander har inte förändrats efter det. Jag tycker fortsatt jättemycket om Alexander. Jag tycker han är riktigt, riktigt bra. Han har gjort jättemycket bra för partiet. Var det fel att höra av oss till Alexander om det? Nej. Faktum är det här. En styrelse har ett ansvar mot partiet att titta på vår långsiktiga tillväxt. Jag hade än idag frågat Alexander, men du, vad hände här? Det betyder inte att det var fel. Eller att det var rätt. Vi behöver inte diskutera huruvida det var rätt eller fel det som Alexander skrev där och då. För att det vi ville var att han skulle göra någonting åt det och kommentera det. Vi var inte beredda på att han skulle lämna partiet. Och det kanske vi borde ha varit, som du säger, Aron. Så, och i slutändan så tror jag så här. När vi växer som parti nu och vi ser att det är allt fler som lägger märke till oss och tycker att vi är ett intressant alternativ att rösta på. Då ska ju de känna till att mycket av vår politik, alltså den filosofiska grund som Medborgerlig Samling kommer ifrån, är ju byggt på det som Alexander har tagit fram.
Mm.
Vi har ju ganska starka, väl genomarbetad politik. Genomtänkt, en röd tråd i vår politik, och det har ju inte ändrats liksom och sådär. Det har kommit massa så här tankar kring, till exempel, bara för att hänga ihop den diskussionen, kring Medborgerlig Samlings syn på EU till exempel. Men då är det ju som så här, Medborgerlig Samling tog ju fram ett politiskt parti som röstades igenom på stämman den 22-24 september. Och jag blev ju vald som partiordförande på samma stämma.
Mm.
Så att det är ju liksom det politiken som vi har tagit ansvar för som styrelse. Så det första jag kan göra som partiledare, det är ju att hedra den politiken som stämman ger oss. Det är det högst beslutande organet i parti. Trots allt. Och det är också därför vi har många medlemmar som stöttar oss. Och jag hoppas och tror att i takt med att vi växer så kanske det är så att vi kan välkomna Alexander tillbaka i medlemskaran någon gång igen.
Det tror jag nog.
Det hoppas jag. Och jag vill säga till Alexander, om du lyssnar här nu, du gör sjukt bra grejer och det spelar ingen roll om du är med i Medborgerlig Samling eller inte. För att vi hejar ju på dig ändå. Och så enkelt är det. Vi hejar på dig för du gör bra saker. Så det är inte så konstigt. Alltså vi har en stark vänskap mellan oss. Mellan dig som person och dina idéer och vår politik. Och ibland så håller man inte med varandra. Och ibland så håller man med varandra senare. Och ibland you kiss and make up. Och så är det inte mer med det. Och sen tror jag så här, som styrelse så behövde vi titta på där och då. Hur vi skulle förhålla oss till företrädare. Hur vi bemöter människor externt. Hur det uppfattas och om det kommer då sura miner eller tankar och idéer kring det. Och de diskussionerna kan jag ta en gång till.
Mm-hmm.
Om det är så.
Ja. Nej, men du kommer få ta dem en gång till. Om du kommer tillbaka hit, det vill säga. därför att jag gillar den här typen av diskussioner.
Ja, härligt.
Men då får jag fråga så här. Nu har ni tagit fram ett anti-islamistiskt program.
Ja.
Hur har ni tänkt att komma in i mainstream-media med det här? Nu sitter du här i det konstruktiv kritik. Jag har en hel del lyssnare.
Ja.
Men, och även om många av de lyssnarna säkert sitter på redaktioner för de här mainstream-medierna.
Mm.
Så kommer de inte nämna din medverkan här. Nej. Eller mitt namn. Så hur gör man då?
Såklart. Nej, men ja, det här är ju för övrigt ett problem vi inte har bara kring det här programmet, utan ett problem som vi har som parti i renaste allmänhet, att de vill ju inte veta av oss. De tycker vi är jättejobbiga. Nu har de lyckats marinera in Moderaterna att bli ett riktigt PK-parti. I och med könslagen och så, de är mer PK än någonsin. Det är riktigt så här vänsternormativt, det är så här könshögen kan man kalla det. Det är vad Moderaterna har blivit. Vi är ju det partiet som många borgerliga väljare egentligen vill att Moderaterna skulle vara. Vi är ju det partiet. Och så. Sen kan man ha kritik mot oss kring det här med Alexander Bard eller inte. Liksom.
Men det är så jag uppfattat er. Alltså, för mig, för massa år sedan när ni började, då stod det liksom mellan er och klassiskt liberala partiet.
Det,
och som jag brukar säga,
intressant.
Jag gillar klassiskt liberala partiets program. Och de tre medlemmar och killar som sköter det partiet tycker jag verkar supertrevliga och sympatiska.
Mm. Håller med.
Men de hade inte riktigt samma framåtrörelse som Medborgerlig Samling. Mm. Det vill säga att de var ett seriöst alternativ. Och Medborgerlig Samling fortsätter ju tuffa på. Ni växer väl lite i alla fall.
Vi växer, det gör vi. Vi ser bra resultat. Så att det går ju framåt. Någonting gör vi rätt. Men däremot så, ja, man kan inte vara naiv. Alltså det kom, precis som du är inne på, Aron, det är en jätteviktig sak du lyfter. Att bryta igenom kräver någonting särskilt. Mm. Antingen måste du göra ordentlig uppmärksamhet så det verkligen tjongar till. Det handlar om timing och det handlar om uttryck. Jag har ju ganska många tankar kring vad vi ska göra. Några saker jag sa tidigt inne i partiet när jag kom in, att vi måste kolla på vår kommunikation, vi måste kolla på vår strategi, vi måste titta på vilka vi vänder oss till, hur gör vi det, när gör vi det, hur mobiliserar vi valrörelser, hur ser våran varumärkesföring ut, och så vidare. Och sen måste vi finansiera partiet också. För att det är så här att om de här då, om vi då finansierar ett public service som gör allt de kan för att motverka vår synlighet på något sätt och så där, då tävlar man mot en mediemaskineri som har 9 miljarder i budget och säger att de lägger 0,7 av dem på politisk, eller ja, 1,2 kanske på politisk bevakning årligen, och de gör allting ur ett visst problemformuleringsprivilegie som är vänsternormativt. Då har man problem. Det är så. Men antalet människor som har börjat förstå att Moderaterna inte är ett riktigt högerparti längre har ju börjat växa i det här landet, och att de inte försvarar deras agenda. Det var nu igår för övrigt som Thomas Tobé började prata om att de skulle närma sig S i EU. Alltså helt otroligt. Jag tror inte det var sant när jag såg det först. Och Jimmy Åkesson twittrade besviket att det är helt otroligt. Nu är vi själva här igen då. Och då svarar jag på det. Men du är faktiskt inte själv. Men vi andra har lite tillväxtresa kvar framför oss. Mm. Jag är helt övertygad om att ur ett rent opinionsperspektiv så finns efterfrågan för vårt parti. Den är enormt stor.
Ja, det tror jag absolut
att du har rätt i. Den är jättestor.
Vi det är bara måste det att vi inte kommer fram. Det är problemet. Alltså, människor lägger ju märke till verkligheten i allt större utsträckning. Jag menar, så sent som igår var det väl en skottlossning med efterföljande mord. Då, alltså, ett mord på Södermalm helt enkelt. Ja. Och ju mer sånt folk ser, desto mer börjar de tänka. Ju värre inflationen verkligen blir, ju svårare levnadsomkostnaderna. Det är klart att det kommer finnas en efterfrågan på någon som har en annan politik.
Ja,
men så länge alla våra pengar stjäls och går till public service och mainstream media som inte släpper in er, då kommer ni inte synas och höras.
Så är det. Vi, alltså en del av det här är ju också så här, alltså det låter segt att prata om strategi. Det kan låta vara så här, okej, men vadå,
liksom? Nu har jag det här liksom. Ja. Du är ny partiledare. Ja. Jag menar, det jag vill säga till dig är så här, när sätter du på motorsågen utanför public service?
Ja, det är roligt att du säger det, för vi pratar ju om, om kraftfullare, tydligare uttryck. Så det gör vi ju, och det där ligger ju liksom i fatet av saker som vi resonerar. Faktum är att vi tittar på strategi ganska ordentligt just nu. Och jag själv gör en bedömning av att vi har sjukt bra politik. Vi har väldigt begåvade människor i partiet. Kunniga, kompetenta, erfarna människor. Och ändå har vi inte riktigt brytit igenom helt och hållet. Och där så ska man inte glömma av att det finns ganska många åsikter i partiet. Va? Det finns vissa som tycker att det handlar om att man inte varit fräck nog. Och kommunikationen inte varit tuff nog. Och vissa vill vara auktoritärare. Vissa vill vara liberalare. Och vissa vill ha mycket mer politik. Vissa tycker att vi måste vara lite mindre, utan du måste vara mer tydligt paketerat bara. Så det finns åsikterna är ju så många, och i slutändan så tror jag det handlar väldigt mycket om att vara relevant. Du måste verkligen hitta någonting som bryter igenom där och då, så måste du vara jättestark i din kommunikation, både i formatet för det, men också veta vem du pratar med. Du måste verkligen veta vem du pratar till och nå de personerna och göra dem uppmärksamma på att vad det är som händer, att det finns ett problem, och berätta för dem att det finns en lösning. Och vi har inte riktigt i Medborgerlig Samling satsat så hårt på ordentligt genomtänkta kampanjer tidigare. Att verkligen tala målgruppsorienterat till människor och sådär. Det kan låta tråkigt, men det är viktigt. Det är jätteviktigt att nå människor, alltså verkligen genomtänkta målgrupper med budskap som verkligen ligger dem varmt om hjärtat. Där de känner igen sig. Ja, men det här är ju de facto det jag tycker. Sen har ju vi ett problem till som många pratar om. Och det är ju det här snacket om bortkastad röst och allt det där. Mm. Liksom, det finns också många som säger att hade man ironiskt nog inte varit rädd för det, så hade man varit inne i riksdagen för länge sedan. Mm. Säger vissa då. Och sen kan man ju debattera om det är sant eller inte. Men jag tycker ju personligen att det här snacket om bortkastad röst, det kunde inte vara mer fel. För mig finns det ingenting mer bortkastat än att rösta på ett parti så sen genomför politik jag inte vill ha. Det är helt sjukt. Och även om då är liksom försvarstalet är då att jo, men de är ändå lite bättre än Miljöpartiet om de kommer in i
det är riksdagen. Försvaret, ja.
Ja, det är ju försvaret.
Va? Och du vet att de flesta val i demokratiska stater,
ja.
I alla fall där, ja, därför att man kan, så det, ja. Här, det brukade vara sant i tvåpartisystem som det, ja. Amerikanska.
Ja.
Men nu är det sant även i europeiska system med fler partier av den enkla anledningen att det är som ett tvåpartisystem med vänster-högerskalan och de stora koalitioner och sådär.
Mm. Mm.
Och det är ju att de flesta röstar ju emot någonting i val. Man röstar ju inte för någonting.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm. Mm.
Att när man lägger en röst på Moderaterna, bra. Så kanske det inte är jättebra. För könstillhörighetslagen i första taget, utan det är för att sossarna inte ska få genomföra sin ännu värre könstillhörighetslag. Ja. Det är så moderna val ser ut i mångt och mycket.
Ja, nej, men självklart har du rätt. Alltså ja, absolut. Jag håller helt med.
Alltså att man
med.
Röstar utifrån en antipati snarare än en sympati. Liksom.
Så är det ju. Jag menar, liksom, någonstans så tror jag så här, det är ju sorgligt tycker jag personligen då att, och nu sitter jag här visserligen, jag är partiledare för Medborgerlig Samling och jag representerar vår politik och jag tror på det vi gör. Jag tycker det är den bästa politiken som finns i Sverige. Det var därför jag gick med själv och sen tog mig an det här fantastiska uppdraget då och känner ett stort ansvar i det. Men jag tänker så här ändå att när man ser att högerrörelsen i Sverige allt mer förflyttar sig mot mitten och till och med accepterar att ta sig an postmodernistiska förslag som det här med könstillhörighetslagen. Då känner jag att då är det någonting som håller på att hända. Och nu är det faktiskt väldigt många som hör av sig till oss. Det är många besvikna moderater som skriver och säger att det håller på att balla ur.
Ja, men det är ju också det att EU-valet för de flesta svenskar är ju inte ett riktigt val.
Nej.
Så den här rädslan för en bortkastad röst, den kommer ju faktiskt kunna gynna er i just EU-valet.
Ja, verkligen.
Att folk som är moderater vill proteströsta mot Moderaterna genom att helt enkelt rösta på er istället.
Verkligen.
Om de nu inte har mage att rösta på SD.
Ja, precis. Men så är det ju. Det, och SD är ju... Ja, men så SD och Medborgerlig Samling har ju i många avseenden flera sakpolitiska förslag som är ganska lika på EU-nivå. Så är det ju.
Ja, men det finns en principiell skillnad i grunden. Ja.
Ideologiskt är vi helt olika djur. Alltså vi vill ju ge tillbaka makten till individen i slutändan. Öka deras demokratiska rättigheter. Öka deras kontroll över sina liv och sin monetära makt. Och skapa ett ökat individuellt fritt samhälle. Det är ju det vi vill i förlängningen. Så att vi då råkar vilja samma sak i EU, det är ju för att vi kan ju inte givetvis acceptera med att EU växer i makt över Sverige.
Nej.
För det tar oss ju längre ifrån vårt ideologiska mål. SD har ju då liknande tankar av andra skäl.
Ja, för de vill ha mer makt i Sverige bara.
Ja, så är det ju. Och jag menar, Jimmy har ju själv skrivit debattartiklar på det här och jämför sig med liksom att vara LO-kollektivets nya starka företrädare.
Ja, han har skrivit en hel bok. Den hette väl Satis Politico. Handlade om att Per Albin var hans förebild.
Exakt så. Det är ju hans förebild. Han har varit ganska tydlig tycker jag.
Ja.
I hur han ställer sig. Och där...
Hela vänstern hånade honom. Hur kan Per Albin vara din förebild? Bla 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 bla. Ja, men det är verkligen... Alltså,
det är helt otroligt att man inte ens ser det själva.
Nej, det är faktiskt...
på den politiken de driver. Det är ju så tydligt tycker jag.
Jag tror att det är svårt att vara vänster om man har självinsikt. Så det är...
så det är väldigt väl talat.
Ja, så det, det kan bero på det helt enkelt.
Jätteroligt. Men, och det stämmer ju. Det är klart, det är omöjligt om du ska öppna ögonen för då blir det ju så svårt och ohållbart allting. Men alltså, jag tycker det är modigt. Det får man ju berömma Jimmy Åkesson och hans närmaste strateger för ändå. Den positioneringen och det som, och så givetvis rekryteringen av vissa företrädare som då har stått upp tydligt, som Jessica Stegrud och så, tog de ifrån Medborgerlig Samling till exempel. Fantastiskt, hon är fantastisk tycker jag. Och så. Men i slutändan är det så här att för att ett samhälle ska vara bra och bli mindre polariserat, så tror jag det är viktigt att människor känner att deras åsiktsflora är representerad i liksom maktens kärna. Det är ändå grunden för att man ska känna att jag tillåts existera, jag finns, min åsiktsbildning är okej.
Mm.
När till och med de partier som ska försvara dig börjar röra sig allt längre ifrån din egen åsiktsflora, då blir man ju osäker liksom först. Det skapas identitetskriser både liksom hos individer och hos grupper av människor och hos partier. Så här, varför förflyttar vi oss på det här sättet? Vad händer egentligen? Vad är det som händer? Så jag tror att det är väldigt allvarligt liksom, för att det är klart att polariseringen bara ökar då. Och då är det som du är inne på, Aron, så här, det är klart att det är ju många före detta moderater som har proteströstat eller rent av till och med bytt till SD. Och det är inte för att de sen ställer sig högt upp och säger SD är mitt ideologiska väsen. Det ser man ganska få säga, skulle jag säga ändå. Men många tycker ju ändå säga att ja, men vadå, de driver ju den mest hållbara politiken.
Just. Ja, men det är ju inte bara det. Alltså, vad är alltså skillnaden mellan de tre största partierna i Sveriges riksdag när det kommer till budgetar, när du tittar på dem?
Verkligen.
Det är ju verkligen att man justerar en ratt upp ner några millimeter. Det är ju liksom ingen jätteskillnad. Det är ju sällan någon kommer in med just en motorsåg som Javier Milei och säger ja, men public service, out.
Verkligen.
Jämställdhetsmyndigheten, out.
Ja.
Ja. Och liksom bara slaktar förvaltningen helt enkelt.
Ja, men helt rätt. Jag tror att också människor är lite trötta på det där. Du ska sätta 300 kronor mer på barnomsorgen. Jag tror att det har funkat under en tid sådär, att man, vad roligt, du ska göra ett jobbskatteavdrag.
Nej, det var de enda problem vi hade i det här landet.
Ja,
så funkade det ju såklart.
Då var det ju så, men det är liksom inte samma sak när människor är rädda för att gå till 7-Eleven utan att skjutas. Alltså det där, det håller inte. Då har det hänt något i ett samhälle. Och jag tror att det där är ju de här partiernas stora problem till stor del också. Att våga prata om det och lösa det. Jag märkte så här, tysta Ulf Kristersson och Magdalena Andersson var när Jimmy Åkesson står där och pratar om det här med oss. De säger inte ens emot. För det var inte intressant faktiskt. För två, tre år sedan så då var det lite där Annie Lööf stod där och skriker, hur trycker du dig? Ja. Och det var det där liksom. Nu är det så här tystnad, sammanbitna miner. Men
intressant observation. Jag noterade faktiskt inte det. Men nu när du säger det.
Eller hur?
Absolut, ja.
Det är spännande.
Det var konstigt att ingen sa emot. Alltså Norsi gjorde ett liksom... Hon kom in där med något nasalt, men det var liksom inte någon umf i det direkt.
Det är jätteintressant. Alltså, för det är så här, det är som att verklighetsbilden har kommit i fatt. Du ser det, men vissa saker är döda vinkeln. Va? Du vet att jag kan inte svänga till höger eller vänster, för att då kommer jag ju krascha när bilen är borta. Va? Men den ändå är döda vinkeln, och det är rätt bra att den är där. För att helst vill du inte lägga märke till den. Du vill inte det. Och du vill helst inte tvingas att kommentera den heller. Det är fegt och det är sorgligt. Och samtidigt så ger det ju, det hamnar ju också i en position där Jimmy Åkesson, han kan ju säga det här, men han bemöts inte ens. Innan bemöttes han, fast med ilska och aggression.
Mm.
Nu bemöts han inte riktigt. Och det betyder inte att de gillar honom mer för det, utan de letar mer efter sin strategiska vinkel. Hur ska vi hantera det här? För att helt ärligt, alla ser ju vad som händer. Mm. Det är ju ingen slump att Socialdemokraterna gjorde sitt migrationspolitiska utspel och nya program där de kom ut och sa att ja, det här blev inte så bra. Utan det har inte riktigt funkat så bra. Så vi måste göra någonting. Och så ironiskt nog så kör Tobias Baudin sen sin video där. När han går mot kameran på Sveavägen några dagar senare. Och säger, vi har alltid tyckt så här.
Mm.
Det är fantastiskt att du kan göra det. Och visst, att public service inte kommenterar. Men vad är det här? Ja. Skäms ni inte? Hur kan ni göra? Det tycker jag, det är så sorgligt alltså. Men det är ju de tiderna vi lever i nu.
Ja. För han skäms inte.
Nej, verkligen inte.
Man undrar ju lite om de där journalisterna på public service skäms för att de inte tältar utanför Baudins dörr.
Ja, men det är ju så här det ser ut. Det här är vad som händer. Och samtidigt så TV4s Kalla fakta går nu och gräver upp då SDs trollar mer.
Ja.
Det är liksom det som händer istället. Så att de är fortfarande kvar i den här, men oj vad jobbigt, vi måste jobba, och de har, ingen har ställt frågan, är det bara dem ni ska, finns det ingen annan?
finns ingen annan som har en trollarmé.
Nej, ni ska inte kolla Strandhälls dubbla konton och svara på sig själv på Twitter. Det ska vi inte, nej, det ska vi inte kolla på, utan vi ska kolla på det här. Det tycker jag, det säger så mycket om vår tid i världen. Och jag tror ironiskt nog, för deras egen skull, så fattar de inte själva att när det är så blir allt tydligare hur galet det är, så reagerar ju människor. Det är också därför människor lägger märke till att det finns krafter som faktiskt vill på riktigt göra upp med det här. Och Medborgerlig Samling, tror jag, vi växer väldigt mycket till viss del på grund av att människor börjar tröttna på det här. Man börjar tröttna, och det är ju liksom forna moderater, forna kristdemokrater, det är förstagångsväljare. Och jag har sett förstagångsväljare och även andragångsväljare som har lite mer frihetliga ideal. De hittar till med, ofta tycker att, ja men, spännande parti. Och så finns det de som kanske har lite mindre frihetliga ideal, och de kanske hittar till SD snabbare. Och sådär. Men där märker man också att det finns en större ombytlighet och sådär. Jag tror det kommer hända mycket. Vi har en spännande framtid för oss. Vi måste bara fortsätta jobba hårt. Vi måste tro på vår politik. Vi måste prata politik. Vi måste prata med människor, uppmärksamma människor på vad som händer. Och fortsätta få den här feedbacken som vi får hela tiden. Att ja, men jag håller med er, och vi ser också det här. Och jag noterar det här, där är dåligt. Och vad bra att ni pratar om det här. Och fortsätta det här. För det kommer bli catch-effekter också utav det, till viss del.
Jag hoppas att du har rätt, Daniel Sonesson. Och tack. Jag vill tacka så jättemycket för att du kom till Dekonstruktiv kritik.
Aron, tack så jättemycket för att jag fick med.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Daniel Sonesson hittar du på Twitter och som partiledare för Medborgerlig Samling. Stort tack till dig som är Patreon. Du får avsnitten 2 dagar före alla andra och slipper därtill de irriterande reklampauserna. Jag vill även rikta ett stort tack till dig som inte är Patreon, men bidrar med det du kan, när du kan, via PayPal, med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Min bok Det här är en svensk tiger finns till salu på hemsidan aronflam.com under fliken shop. Den handlar om Socialdemokraternas antisemitism och allians med judehatande islamister. Kan vara värd att läsa i dessa tider. Annars finns den även som ljudbok både på min hemsida och på välrenommerade ljudboksappar. Älskade public service är för tillfället slutsåld som pappersbok. E-boken kan du dock fortfarande köpa och ladda ner från min hemsida. Och när du köper kommer du alltså till en sida på min hemsida där du kan ladda ner den. Och vill du stötta projektet att göra Älskade public service till en ljudbok, går det bra att swisha 0768-943737. 0768-943737. Och skriv Älskade public service i meddelandet. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.